P4 Dokumentär.
Europas starkaste dam.
Hon som bara var 1,61 lång. Och så denna styrka.
Och en berömd proffsboxare som aldrig passat in.
Du förstår, jag är så van med att längta och känna mig ensam.
Så ska du inte känna dig nu mer. Du har ju mig.
Bakom dem gömmer sig en stormig kärlekshistoria om två personer i samhällets utkant.
Vad vill ni egentligen? Frågade jag. Från ingenstans fick jag en spark i underlivet så jag sjönk i gatan.
Du lyssnar på P4 Dokumentär, andra och sista delen, om kärleken mellan Europas starkaste kvinna, Miss Aroma, och Georg, sluggen från Paris. Jag heter Laura Wihlborg.
Här har jag kort på dem.
Ja, titta.
Och jag tycker det är, alltså, de är ju så fint klädda.
Ja.
Ramona Sylvain sitter i sin soffa hemma i vardagsrummet i Skärholmen och tittar på ett nästan 100 år gammalt foto på sina föräldrar, Ester och Georg.
När kan det här ha varit, tror du?
Det är på 30-talet.
Det är höst någon gång tidigt 30-tal och de är ett förälskat ungt par. De flanerar runt i Humlegården i Stockholm och ser ut att spraka i kapp med de färggranna höstlöven.
Nu ser vita handskar har han på sig. Och man ser ju pressfärgen på byxorna där.
Georg är lång och stilig i svart kostym, byxor med pressväck och vita handskar. Ester bär egen sydd sidenklänning, en vit pälsboa och en liten hatt med flor.
Jag fattar liksom inte att de kunde vara så fint klädda. Jag förstår inte det. För jag menar, inkomsten som de hade då, det kunde inte vara så mycket.
Nej, de är inte rika, men de är unga, kära och vackra. Det är svårt att slita blicken från dem. Och så har det alltid varit. För proffsboxaren Georg, en av få svarta i Sverige i början av 1900-talet. Och för Ester med sin förundliga styrka.
Jag vet, jag har ju sett mamma när hon breddet av en kätting som var för lång. Eller hur hon linnade järnstänger runt benen. Alltså det, man fattar inte det.
De här två ovanliga personligheterna, kraftatleten Ester, Miss Arona Nygren, Europas starkaste dam, och proffsboxaren Georg Sylvain, träffas när Georg kommer till Sverige efter några framgångsrika år som boxare i Frankrike.
Joe Sylvain kom direkt från Paris och hade med sig en fläkt av den berusande världsstaden.
Hans ankomst till Sverige uppmärksammas i pressen.
Denne man ställer fredag kväll upp i sin första, mera betydande match på svensk botten.
Men vem Georg Sylvain egentligen är och var han kommer ifrån verkar sportreportrarna lite förvirrade över. Han kallas ena stunden för filippinier, sen fransman, nordafrikansk indian. N-ordet används frekvent och han beskrivs som mörkhyad främling med onkel Tom-drag. Och Georg verkar spela med lite i förvirringen och berättar inte alltid sanningen om sitt ursprung. Kanske tjänar hans varumärke på det. För visst låter det lite mer exotiskt att vara fransman än boråsare.
Pappa hade ju en jättetråkig uppväxt. Det var jobbigt för honom att vara så pass mörk som han var.
Georg Sylvain är resultatet av en kort kärlekshistoria i Borås mellan hans mamma, en enkel arbeterska från Värmland, och hans pappa, en afroamerikansk sångare på besök i Sverige i slutet av 1800-talet. Hans pappa dog innan Georg föddes och hans ogifta mamma lämnar Georg att växa upp hos morföräldrarna.
Så jag menar, det var en stor besvikelse att hans mamma, hon skämdes säkerligen över honom.
Hela sin barndom längtar Georg efter sin mammas kärlek, men förgäves. Hon verkar inte ha plats för honom, varken i sitt liv eller i sitt hjärta. Och lille Georg anar varför. Som liten försöker han färga sitt ansikte vitt med tvål för att bli mer lik sin mamma. Han växer upp och känner sig ensam i världen, olik alla andra.
Är jag född under en olycklig stjärna? Eller är det hudfärgens fel?
Men under 7 år i Frankrike, när han är i 20-årsåldern, vänder livet. Georg blir en lyckad proffsboxare. Och tillbaka i Sverige igen, i huvudstadens vimmel, möter han sitt livs kärlek.
Vad jag har läst så träffas de på någon nattklubb som mamma uppträdde.
Det är inte kärlek vid första ögonkastet, men kanske är det kärlek vid första kastet. Svartklubben Grotta Azurra vid Strandvägen i Stockholm. En trappa ner från gatan, bakom en lönndörr, kan man festa in på småtimmarna och dricka alkohol på ett sätt som inte är tillåtet. Vintern 1929 uppträder Europas starkaste dam, Ester Miss Arona, där som gästartist. Efter midnatt kliver hon på scen. I sin egen sydda, glittriga, avslöjande dräkt och utför sitt paradnummer. Hon vrider ett järnrör runt sitt eget lår.
Hon var speciell då. Hon sydde ju sina kläder själv. Och så denna styrka. Det är klart att hon stack ut.
I publiken står Georg Sylvan och förtrollas.
Ja, pappa kanske tyckte det var häftigt. Tyckte hon var snygg. Hon var lite extra då.
Han ser henne igen senare, efter stängning i gatlyktsskenet utanför källarlokalen vid Strandvägen. De får kontakt, ett leende. Deras ögon möts. Han går in för en kyss, men där sätter Ester stopp med besked.
Jag läste någonting om att hon skulle ha kastat iväg din...
Ja, hon kastade iväg pappa. Hon hade slängt iväg honom.
Kraftatleten Ester lyfter upp kvinnotjusaren Georg och kastar iväg honom 3 meter in i en blomsterrabatt.
Hon är inte vad man skulle kalla en vanlig dussinmänniska. En karaktärsfast kvinna är hon. Eller envis på sitt sätt.
Så beskriver Georg Esters personlighet i sina memoarer. Det där med att hon skulle ha kastat Georg in i en rabatt är Esters version av deras första möte. Enligt Georg gick det mer fredligt till. Hur som helst så kommer de nära varandra den där vintern i slutet av 20-talet i Stockholm. Först som vänner, sen mer än så. 30-årige Georg Sylvan har haft flera kvinnor i sitt liv, men ingen som Ester Miss Arona Nygren.
Du förstår, jag är så van med att längta och känna mig ensam. Ensam bland alla.
Så ska du inte känna dig nu mer. Du har ju mig. Du förstår, Georg. Även jag har känt mig ensam. Även jag känner mig olik alla.
Att varken han eller hon var nu så här dussin människor. Att de var liksom speciella. Det var nog det som de såg i varandra.
Georg och Esters barnbarn, Mattias Sylvan. Hans morföräldrar gick bort långt innan han föddes. Men han har noga läst sin morfar Georgs memoarer och berörts av 2 udda fåglar som fann varandra.
Att de såg det i varandra, att de båda två var på sina sätt liksom. Att det var ingen som gick upp 7 på morgonen och jobbade och sen så kom hem 5. Utan det var lite hejba-briba. Och det tror jag att det är nog ganska skönt. Men även fast de inte kanske kom överens alltid så fanns de där för varandra.
Det förälskade paret flyttar nu ihop i ett trångt skiffer till lägenhet i Gamla stan. De har varandra, men pengar är det ont om, skriver Georg i sina memoarer.
Det var svåra tider för oss nu. Vi hade dåligt med kontanter och det var inte fett, må ni tro.
För att få ihop till hyran måste de ta alla gig de kan få. Uppträdanden, boxningsmatcher. Georg får en liten roll i en långfilm och de står båda modeller på Konstakademin.
På kvällarna fick jag stå modell i olika ställningar för krokitecknare. Och det var rätt påfrestande ibland, men ofantligt roligt.
De är två outsiders. Och de försöker slå mynt av sina egenarter och sina styrkor. De är unga, de har varandra och livet ligger framför dem. Men en kväll när Georg kommer hem från filmstaden i Råsunda hittar han Ester hemma i lägenheten, helt uppriven och förtvivlad.
Jag vill inte ha något barn, Georg. Hör du det?
Ester har upptäckt att hon är gravid och det är inte efterlängtat från hennes sida.
Men skulle det inte vara roligt med en liten pojke att pyssla om?
Nej, Georg. Jag vill vara fri och ledig. Du kan inte vilja mig detta.
Ester startar flickan från Roslagen som alltid gått sin egen väg och nu äntligen lever sin dröm som artist i storstan. Det var inte det här hon ville. Men abort är förbjudet i Sverige på 30-talet och Ester kan inte göra något åt att magen växer. Och nu växer också pressen att få in pengar. Artistuppdragen är få och illa betalda, men ändå vill ingen av dem ta något vanligt kneg.
Om man är känd för att vara Europas starkaste dam och lite kraftfull och kan slåss kanske så där, så vill man liksom kanske inte ta vilket jobb som helst och stå där.
Mattias Sylvan.
Det är kanske också en liten skam. Skam för en själv att man kanske inte har lyckats med sin karriär. Och det är ändå så för många som jobbar inom kulturbranschen att det är lite svårt när det kanske inte finns massa gig och sådär och vad man då ska göra.
Som tur är dyker en ny möjlighet upp. Ester har fått höra att det ska sättas upp en stor påkostad föreställning på Dramatens stora scen.
Idag, Georg, ska jag gå ner till Dramaten och höra efter om jag kan få ett statiståtagande där. De tar in folk nu. De ska spela Guds gröna ängar.
Guds gröna ängar är en ovanlig pjäs som handlar om Bibeln och svarta människor i USA. Ester får jobbet. Hon ska spela sköka i Babylon, berättar hon för Georg. Och uppmanar honom att söka han också, vilket han gör. Vad ingen av dem vet är att de nu kliver rakt in i ett omskakande kulturkrig. Där kultureliten ställs mot svenska unga nazister. Det kommer bli våldsamt. Och den som drabbas hårdast av alla är Georg själv.
Dramaten hade en ganska ny teaterdirektör som hade gjort sig känd för att öppna dörren för liksom modern och samtida dramatik från Frankrike framförallt och från USA på ett sätt som man kanske inte hade gjort förr.
Johanna Berg jobbar på Världskulturmuseerna och har skrivit boken Afrosvenskar, 15 berättelser ur historien. Hon berättar om skandalföreställningen Guds gröna ängar som både Georg och Ester är en del av hösten 1932.
The Coxton Crowd has him. He started fighting again.
Pjäsen av amerikanen Mark McConnelly skildrar kända berättelser från Bibeln, men med en twist.
Good morning, son. Good morning, Lord.
Gud, Adam och de andra figurerna är vanliga svarta människor från USA:s sydstater.
Well, Adam, how's they treating you? How's things going?
Guds gröna ängar blev en succé när den sattes upp på Broadway och filmades i Hollywood några år senare.
You look a little pensive, Lord.
Fast när den kom till Dramaten i Sverige fick den en lite annorlunda tappning.
I USA spelades den med en helt svart ensemble, men i Stockholm spelades den av vita skådespelare som var sminkade svarta, blackface.
Vid den här tiden har proffsboxaren Georg precis spelat in en långfilm ute i filmstaden i Råsunda i Stockholm och är nu sugen på mer skådespeleri. Hans Ester har fått en roll i Guds gröna ängar och nu ska han också söka. Eftersom han själv både är svart och halvamerikan så kanske han skulle passa perfekt.
Jag åkte ner till Dramaten på kvällen, träffade chefen där och framförde mitt ärende. Ja, det blir utmärkt, sa han. Ni passar att stå som någon slags vakt eller vad jag ska kalla det, i entrén.
Det blir inte riktigt som han tänkt sig. Trots att han är en av få svarta med skådespelarerfarenhet i Stockholm vid den här tiden får Georg Sylvan ingen roll i själva föreställningen. Inte ens som statist. Han blir istället anställd som en sorts värd i foajén, utklädd i en kostym från förrådet. Men i sina memoarer verkar Georg Sylvan ändå rätt så nöjd med att ha landat uppdraget som värd i teaterfoajén på Dramaten.
Ja, nu har jag också fått jobb där, Ester. Det var väl roligt. Nu får vi sällskap om kvällarna. Jag gick ner till Dramaten nästa kväll och fick klä mig i en så grann uniform så att folk som såg mig kunde tro att jag var minst general. Och eftersom jag skulle stå alldeles stilla var det många som tog mig för en staty.
Kväll efter kväll, när Ester gör sin statistroll på scenen, står Georg Sylvan blickstilla i Dramatens guldutsmyckade foajé när publiken strömmar förbi till sina platser. De båda börjar komma in i rutinerna och har det rätt trevligt på nationalscenen. Men ingen av dem har en aning om vad som är på väg att hända. Att Georgs liv snart ska ligga i spillror. För det har börjat koka på insändarsidorna i landets tidningar. Temat för föreställningen, svarta människor och Bibeln, har gjort folk förbannade. Guds gröna ängar anklagas för att vara en hädelse, ett respektlöst spexande som sårar troende människor.
Vakna Sverige, till protest mot det system som tolererar religionssmädelser har vi känt oss tvingade till demonstration.
Och en kväll samlas en grupp unga män från Svenska Nationalsocialistiska Partiet utanför Dramaten. De bär stövlar och bruna uniformer och de är där för att dela ut flygblad.
Vi protesterar mot kulturförfallet och dekadensen och slår vakt om de andliga värden som givit oss i arv av våra fäder.
Nu, hösten 1932, är det bara några månader innan Hitler kommer till makten i Tyskland. Och de unga svenska nazisterna känner att framtiden snart är deras.
Nu är det medvind, nu är det smärtsläge. Nu äntligen kommer folk att vakna och förstå att vi ska ansluta till den här samhällsomdaningen.
Guds gröna ängar på Dramaten är en perfekt måltavla för nazisterna. Eftersom så många konservativa och kristna redan är upprörda över föreställningen. Nu ser de sin chans att väcka uppmärksamhet och vinna sympatier. Och de har hemliga planer på en spektakulär aktion inne på stora scenen. Den 15 oktober är det fullsatt och förväntansfull stämning inne på stora scen när ridån går upp. Men en bit in i föreställningen hörs en vissling uppifrån tredje raden. Det är en signal mellan de unga nazisterna. De har spritt ut sig i salongen och nu börjar det regna ner ruttna tomater, flygblad och stinkbomber mot scenen.
Under pågående föreställning på Dramatiska teatern på lördagskvällen inträffade ett uppträde som torde sakna motsvarighet i den
förvirringen och obehaget ökade när våldsverkarna även började kasta så kallade stinkbomber.
Precis som de brunklädda killarna ville blir nazistattacken på Sveriges nationalscen Dramaten en stor nyhet i tidningarna.
Flera personer, både bland publiken och skådespelarna, träffades och det blev stor uppståndelse.
Och kvällarna som följer är nazisterna tillbaka utanför teatern igen.
Jag var så ung, jag var ju elev, jag var inte mer än 19 år, så jag tyckte det var pinspännande med det här uppståndelsen kring det.
Den unga skådespelerskan Karin Ekelund spelar i föreställningen och när hon ska gå till sitt jobb måste hon passera de brunklädda demonstranterna. I ett radioprogram 40 år senare minns hon hur spännande hon tyckte det var.
Vi var inte så politiskt medvetna som ungdomarna är nu, så jag tyckte nog att det var jättespännande. Att gå in och vara syndig på scen, det var ju kul.
Skådespelaren Edvin Adolfsson spelade Adam i Bibeln i svartmålat ansikte. Inte heller han var rädd för nazisterna, tvärtom. Uppmärksamheten gjorde ju bara att biljettförsäljningen ökade.
Reaktionerna från nazisterna, vi tyckte det var bra därför att det stimulerade intresset. Vi var tvungna att sluta på grund av att det hade förryckt repertoaren. Vi kunde ha fortsatt 100 gånger till för det var fulla hus hela tiden.
Ja, resultatet av nazisternas aktion blir faktiskt ett fiasko. Det enda den leder till är att Guds gröna ängar blir populärare än någonsin. Några kvällar senare beger sig nazisterna till Dramaten igen. Frustrerade över sitt misslyckande. Föreställningen är över för ikväll. Det börjar bli tomt utanför teatern. Och så får de syn på en svart man. Han som de sett stå i foajén förut, blickstilla, utklädd i någon prålig uniform. Nu är han på väg hem från jobbet. I mörkret. Helt ensam.
När jag klätt om sa jag godnatt till övervaktmästaren och mina andra kamrater där och gick hemåt.
När Georg Sylvan går hem från Dramaten sent på torsdagskvällen den 20 oktober 1932 är han inte ensam. Det är några som går efter honom med taktfasta steg.
Jag vände mig om för att se vilka det kunde vara. I lyktskenet syntes deras uniformer. Det var nassarna.
Uniformsklädda nazister förföljer Georg i mörkret genom Berzelii park. Georg, som vet att det var nazisterna som genomförde attentatet inne på Stora scen häromkvällen, börjar gå snabbare. Men snart är de ikapp honom.
En av dem gick upp vid sidan av mig på trottoaren och sa: "Fy fan att ni vill stå och tjänstgöra där på Dramaten. Ni tror väl varken på Gud eller människor? Vad vill ni egentligen?" frågade jag. Från ingenstans fick jag en spark i underlivet så jag sjönk i gatan.
Smärtan strömmar genom Georgs kropp där han ligger på marken. Och nu kommer nazisterna närmre. På folktomma Arsenalsgatan, i skydd av mörkret, tänker de ge sig på honom. Men att Georg är proffsboxare är inget nazisterna räknat med. Darrande reser han sig upp från marken. Redo att slå tillbaka.
"Kom och ta för er. Här ska dansas," skrek jag. Då kom den som sparkat mig emot mig. Men han fick en så rak vänster så han sjönk ihop som en säck.
Georg använder sina boxningsskills och nazisterna tar till flykten. Men någonting är väldigt fel, det känner Georg nu. På något sätt träffar den där sparken så hårt i underlivet att han knappt kan stå upp. Stapplande börjar han röra sig hemåt, till lägenheten i Gamla stan.
När jag kom ner till Operan orkade jag inte gå längre. Så jag satte mig på en sten där. Då kände jag att det rann något varmt ner för mitt ena lår. Och jag undrade vad det kunde vara.
Tanken på Ester ger Georg kraft att fortsätta hemåt. Hon väntar där hemma på honom, kanske orolig nu, med deras gemensamma barn i magen. Utan att han förstår hur det går till är han till slut hemma hos henne. När Georg berättar för Ester vad som hänt håller han minen. Han vill inte oroa sin gravida flickvän, inte visa hur ont han har.
Det är väl inte farligt, Georg?
Nej, visst inte. Nu lägger vi oss.
Men innan Georg kryper till sängs går han undan för att se efter hur illa det är.
När jag tog av mig byxorna fick jag se att det var blod. Jag hade fått en spark i underlivet så att blodet rann. Jag kände mig rädd då.
Den pompöst skruvade halvvakten vid Dramaten råkade på torsdagsnatten illa ut då han gick hem.
Tragikomiskt nazistöverfall på Arsenal.
Dagen efter rapporteras det om misshandeln av Georg i tidningar över hela landet.
Han tilldelades en del sparkar och slag. Samtliga ynglingarna var skudade i nazistskjortor.
Då Sylvä skulle försvara sig och intog boxarpås sprungo alla fyra sin väg, troligen hem till mamma.
Georg skriver rätt vasst i sina memoarer om hur uppmärksamheten i pressen leder till ännu större biljettförsäljning för teatern.
Det blev bra reklam för Dramaten, överfallet på mig. Vad gjorde det sen om ett människoliv kanske gick till spillo?
Georg försöker leva på som vanligt, men smärtan blir bara värre. Efter ett par dagar får han tas in akut på sjukhus. Och det konstateras att han fått allvarliga nervskador. På sjukhuset verkar han få lite tid att känna efter. Han väljer att förhoppningsfullt skriva ett brev till sin mamma. Hela livet har han längtat efter hennes kärlek utan att få den. Men kanske nu, när hon läst om honom i tidningarna, kanske vill hon besöka honom på sjukhuset i Stockholm. Kära lilla mor, jag skulle vara glad om du kom upp och hälsa på mig. Kanske du ej får se mig mer, kära mamma, om du ej nu kommer. Kom, mor. Din son Georg.
Jag tror att det sista som är vän, det är nog hoppet, tror jag. För det är ju så med ens föräldrar, även fast de har gjort saker som man kanske inte tycker om, så finns det ändå en kärlek någonstans inifrån hjärtat. För det är därför man kommer.
Men vilka var de där fyra uniformsklädda unga nazisterna som misshandlade Georg? Två dagar efter misshandeln tas en person in på förhör. Misstänkt för svår misshandel. En 16-årig kille. Medlem i Svenska nationalsocialistiska partiets Stockholmsavdelning. En av dem som var med och kastade tomater på stora scen. Men avskriften från förhöret finns inte kvar, så vi vet inte vad som sades. Men vi vet att han släpps.
Det finns ingen som gripit ligamedlemmen. Jag önskar egentligen inte att han straffas. Men jag tycker att de borde vara skyldiga att ersätta mig för mitt lidande.
Och från personen som kanske fortfarande betyder mest, hans stora olyckliga kärlek i livet, mamma, hör han ingenting.
Han ligger liksom på sjukhussängen utblottad och liksom tänker att mamma kanske ändå kommer nu när hon har sett det här. Och hon kommer ändå inte, det är en till besvikelse i livet. Så att, ja, det är tragiskt.
Så småningom skrivs Georg ut från sjukhuset men har svårt att arbeta på grund av smärtan. Han står krokimodell igen på Konstakademin men har fruktansvärt ont i de flesta poser. Och någon boxning är det inte tal om. Och på allt detta verkar det vara något fel på medicinerna han tar mot smärtan. De gör honom så deprimerad och personlighetsförändrad att han försöker ta sitt liv. Till slut skrivs han in på det nyöppnade Beckomberga mentalsjukhus.
Man blir ledsen på riktigt. Det är verkligen tragiskt. Mycket av hans uppväxt sätter liksom spår i livet. Jag tror att hade han haft en mamma som verkligen älskade honom och hade brytt sig om honom, så hade nog det här överfallet inte tagit så hårt på honom, utan det var nog att han inte kände sig älskad.
Genom överfallet på mig kände jag mig ännu mer ensam och hatad av alla. Nu kanske ni som läser det här tycker att det är dumt av mig att känna så. Men då vill jag svara er. Sätt er in i min plats och känn er som jag gör. Ensam bland alla. Och glömd av min mor. Och bara för hudfärgens skull.
Leva på den tiden med den hudfärgen och sen så kan jag tänka mig så här att man känner sig ensam. Även fast man har mycket folk omkring sig och folk är sådär. Men när man sen sitter på kvällen så kanske man sitter själv i sin soffa hemma. Liksom, då har man inte alla de här människorna omkring sig. Och det kanske var det han sa, saknade också vänner.
Men Georg har Ester vid sin sida hela tiden. Hon delar oron och lidandet med honom. Och mitt i allt väntar hon deras barn.
Vi måste förstå varandra, kära vän, men allt känns så svårt för mig nu, Georg.
Det förstår jag mycket väl, min vän. Men det blir bättre sen du fött den lilla pojken.
Det ska inte alls bli någon pojke. Jag vill ha en flicka.
Men jag vet att det blir en pojke.
Georg får rätt. Våren efter nazistöverfallet föds lille Ramon Sylvan. Ester och Georg gifter sig i Storkyrkan i Gamla stan. De tre är en liten familj. Och för dem kämpar Georg på. Han får nya, bättre mediciner, skrivs ut från Beckomberga, vårdas återkommande för nervsmärtan, men överlever. Men så en dag, när Georg återigen är inlagd på sjukhus, hör han stöveltramp ute i sjukhuskorridoren. Och stegen rör sig mot hans sal. Det är nazisterna.
Det kom in tre herrar och de gick fram till min säng. De presenterade sig och bad mig beskriva dem som överföll mig den där kvällen. Vi tror inte att det är några från vårt parti som gjort det, sa de sen. Det finns ett liknande parti som heter Lindholmarna och vi tror att de är skyldiga.
Nazisterna som har sökt upp Georg vid hans sjukhusbädd är där för att peka ut ett annat rivaliserande nazistparti som skyldiga. Det hela börjar bli rätt rörigt. Vilka var egentligen de där uniformerade unga männen i mörkret på Arsenalsgatan? Det hålls några fler förhör men ingen döms. Än idag vet inte Georgs dotter, Ramona Sylvan, vilka det var som misshandlade hennes pappa den där kvällen.
Det var ju liksom polisen kom, gjorde väl någon anmälan, men det var väl inte så mycket som de brydde sig, vad jag förstår.
Georg får lite försäkringspengar för sina skador, men inte mycket eftersom ingen döms för misshandeln. Han är småbarnsförälder med kronisk smärta. Proffsboxningskarriären är lagd på is. Vad ska han göra nu?
Min bild är att han blir boxningstränare här i Stockholm på en boxningsklubb.
Trots att han inte kan tävla själv på flera år blir boxningen återigen en tröst för Georg i livet. Nu efter överfallet. Georgs barnbarn Mattias tror att han kände sig hemma där på klubben.
I en klubb så är vi liksom alla lika. Där har liksom hudfärg ingen betydelse, utan där har prestationen betydelse, vad man presterar. Och jag tror att han var omtyckt av alla av grabbarna där.
Och det finns en till i Georgs närhet som vill lära sig att boxas.
Pappa lärde ju mamma att boxas.
För nu kläcks en idé. Tänk om han, sluggen från Paris som alla tycker har så exotiskt utseende, och hon, Europas starkaste dam, skulle mötas i en match. Det äkta paret ställs mot varandra i ringen. Vad skulle publiken säga om det?
Folk rusade till biljettluckan och köpte biljetter så det blev fullt hus. Så de måste vänta till nästa föreställning.
De ger sig ut på turné, men många av arrangörerna de möter blir till en början lite förvirrade över upplägget.
Ska du boxas mot den snygga flickan? Då får du inte slå henne hårt, för då går jag upp och hjälper henne. Ni får väl se imorgon hur det går, svarar jag då. Det kanske blir jag som får stryk istället.
Det blir publiksuccé i folkparker och på festplatser. Ester och Georg får in lite pengar igen, men turnélivet är allt annat än glamoröst. De bor i enkla resande rum och konkar sin packning genom landet.
Man kunde inte känna sig hemma någonstans, utan det var ett flackande hit och dit.
Och de fryser.
Vi reste så gott som överallt i Norrbotten, och det var under den kallaste tiden.
Det var nog tufft också, tror jag, med kyla och allt. Och liksom, när man är afroamerikan så fryser man ganska mycket. Det var nog ett tufft liv. Och sen också för mammas bror Ramon. Hon var liten och kanske bli lämnad själv för att de skulle uppträda. Och det var nog inte bara dans på rosor, utan det var nog en baksida också.
Turnélivet tär på kärleksparet. Det blir konflikter om pengar, om allt möjligt. När det uppdagas en otrohetsaffär hotar Ester med att ta ut skilsmässa. Georg vädjar till henne att stanna.
Som jag förstod det så höll de på kanske att gå isär, mormor och morfar. Men sen så blev ju mormor gravid med mamma. Så att de gjorde nog ett nytt försök där och liksom hitta tillbaka till varandra.
Vill inte du bli oasen där jag kan få vila ut? För nu står jag helt på branten av att förlora drömmarna.
Jag stannar hos dig, Georg.
Gör du det?
Ja, det vet du.
Nu, som småbarnsföräldrar, slår de sig till ro i Södertälje. Georg tar jobb som städare på Volvo. De fortsätter uppträda och skådespela när de får chansen, men väljer ett lite mer stillsamt liv.
Sen dog pappa när han var 54 år.
Men så blir Georg sjuk i lungcancer och dör 54 år gammal.
Han rökte ju och tuggade tuggtobak. Det var väl inte så bra. Så han gick bort när han var 54 år. Det gjorde han. Och då var jag ju... Jag skulle fylla 14. Och jag besökte pappa på sjukhuset. Och då sa han det, Ramona, glöm inte min grav. Så att det var nog... Det var jobbigt. Var det faktiskt. Och jag stod i pappa väldigt nära. Jag blåste med på pappa då.
Ramona ärvde sin mammas styrka och sin pappas hudfärg. Hennes bror Ramon var mer lik sin mamma till utseendet.
Så det var liksom, jag var pappas flicka och Ramon var mammas.
Men Ramona var inte riktigt så där ensam som hennes pappa var när han växte upp. Och ville tvätta bort sin hudfärg med tvål. Ramona hade en förälder som såg ut som henne. Och som fanns där för henne så länge han levde. Efter tuffa dagar i skolan har hon blivit mobbad för sin hudfärg. Var det till pappa hon sprang.
Pappa jobbade på Volvo då. Och då gick jag inte hem från skolan. Då gick jag till pappa.
Och så gjorde de sällskap genom Södertälje. De två tillsammans.
Och då sprang jag bredvid cykeln eller satt på ledstången.
Harry.
Idag finns bara Ramona kvar i livet som faktiskt kände Ester och Georg. Hemma i sin lägenhet i Skärholmen i Stockholm har hon sparat foton, tidningsklipp och idolkort.
Hon hade alltid stora hattar på sig.
Spåren av det förundliga liv de levde.
Pappa var proffsboxare.
Efter att Georg gick bort på äldre dagar flyttar Ester tillbaka till Gamla stan där hon och Georg var unga ihop. Kanske ville hon återuppleva de där fattiga men himlastormande åren de hade där på 30-talet.
Svensk-amerikanska missarona, Europas starkaste dam, utför sin kraftsport med elegans som sällan skådas inom kraftsportens område. Bland hennes prestationer må bemärkas utdragning av en fjäder som motsvarar 150 kilo. Och vejning om en 7-tums ekspitt till en korsgö.
Du har lyssnat till berättelsen om kärleken mellan Europas starkaste kvinna, Miss Arona, och Georg, sluggen från Paris. andra och sista delen. Jag som gjort dokumentären heter Laura Vilborg. Georgs radiobearbetade memoarer lästes upp av John Jai. Ljuddesign Miriam Beran. Producent Emma Janke. Producenter på Sveriges Radio Ola Hemström och Sofia Kottor. Slutmix David Hellgren. Programmet gjordes 2025 av produktionsbolaget Ljudbang.